James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Men han släpper ut håret, vet du, så har han såna här gyllene lockar, vet du. Ser inte,
det ser inte bra ut. Det är inte bra någonstans. Mm. Men, ja, men du har ju, fast du har ju en sån snygg frilla. Det där är ju liksom...
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd med två långhåriga skäggiga snubbar där vi pratar om ekonomi på alla möjliga längder och tvärer. Vad tycker du om den sammanfattningen, Mattias?
Ja, två. Vi är väl snart tre, jag säga. Men ja.
Är vi snart tre långhåriga snubbar?
Fast du är väl inte så långhårig?
Tycker du inte?
Jo, men lite. Ska du... Ja, men titta.
Det är nästan tofs nu.
Du har ju alltid gjort som jag har gjort. När jag började med skägg så tog det en stund och sen kom du med skägg.
Ja.
Och sen tänker jag nu har jag börjat spara långt och då kommer väl du med långt förstås. Ja. Det är väl så vi jobbar.
Ja, det kan ju vara något så här omedvetet att man tänker att jag lever i en värld av fria val och sen är så inspirerad av dig.
Ja, det kan vara så. Det är många som är.
Ja, jag får passa mig, annars kommer jag skaffa mölmag också. Brum.
Ja, den ja.
Förra gången så visade du upp din bild på ditt långa hår. Och vi tyckte du såg ut som en fotomodell. Men när vi la den på Facebook var det någon som tyckte att du såg ut som Gandalf. Det var så jävla roligt, så vi gjorde en liten montage. Kan ni gå in på vår Facebookgrupp ifall ni vill se Gandalf. En mashup på Mattias och Gandalf. Mattalf.
Just det, Mattalf. Ja, det är bra.
Det var ganska, men är det bra med det annars?
Ja, men det är jättebra. Det är lysande. Det är ju vår i luften, som vi brukar säga. Och, nej, men det här är ju en fantastisk period. Vare sig man är i stan eller på landet så är det ju lika härligt, tycker jag. Det är liksom, folk uteserveringar börjar fyllas på, folk har på gott humör. Och på vischan så blommar det och det grönskar.
På vischan,
Och det kommer upp små gullvivorna på väg.
Blommar i kungsträdgården.
Ja. Nu ska vi få göra en fin introduktion, för att idag har vi en otroligt
finfrämmat,
inspirerande. Finfrämmat hade vi. Ja, precis. Så är det. Så att, kör du då.
Nej, men ja, hur ska vi beskriva? Ni vet ju redan att det är Arne Andersson, för ni har tryckt på avsnittet. Men Arne och jag känner ju varandra lite grann. Vi skulle krama varandra om vi sågs på stan, men vi har inte firat jul ihop. Det är ungefär där någonstans vi är, va?
Får jag prata nu?
Ja,
det får du. Ja, bra.
Jag har bara suttit och så här garvat och försökt att inte låta något på ert intro här.
Ja.
Med Gandalf allt vad
det var. Ja, just det.
Ja, men jag har ju varit hemma hos dig på middag.
Ja,
så
det
då känner man sig ändå
varandra. Det säger vi att vi är på. Och det är ju, jag vet, den här introduktionen kanske går ofta, men nu får vi från och med nu kalla dig för Let's Dance Aron!
Mena bra!
Det känns så konstigt.
Ja, men alltså, hur coolt är inte det alltså? När jag fick den introduktionen, jag hade fått lite förhands, därför att min kollega i mitt bolag jobbar med Tony Irving.
Tony Irving, som också var gäst.
Tove, som jobbar hos mig, supportar, eller som är min partner, jobbar mycket med Tony. Så att jag fick ju lite så här förhands, tror jag, att det var på väg upp. Och man, där Tove sa det där, du vet, man tittar på armen och så får man bara ståpäls.
Alltså varför fick
jag
ståpäls?
Ja, därför jag tycker det är så jävla coolt när man bryter liksom den vanliga normen och att man faktiskt kan dansa fast man sitter i rullstol. Jag tycker det är... Man kanske inte borde det. Det här är jävligt intressant att du säger det. Varför får man det? Men för mig är det en sån jävla... Sen vet jag att du har gjort din bedriftlista, om man nu ska titta på bedrifter. Det är betydligt kanske större än så. Men jag tycker eller inte. Jag tycker det är jävligt coolt att man, är med i ett dansprogram, man sitter i rullstol, att du ändå först ut som gör det, vågar, alltså allt vad det innebär. Jag är bara så jävla imponerad.
Hur gick resan till? Fick du frågan så där, eller var du, har du själv gått och knackat på i 6 år?
Nej, men jag precis, äntligen. Nej, men jag fick frågan i höstas från 4:an då. Så undrade de så här, men skulle du vara intresserad av det här? Och så ringde jag runt och pratade med lite vänner som har varit med. Och alla bara, det är jättekul, du måste vara med.
Mm-hmm.
Och så tänkte jag, vi kör då.
Vem sa det? Vem sa att du skulle varit med?
Ja, men Kristin Kaspersen bland annat. Hon har ju varit med och vunnit. Och hon tyckte typ att det är det bästa hon någonsin har gjort.
Där är Aron, han ringer vinnare först.
Det är ingen annan som kom sist. Och bara, vad fan, inte det får du inte göra. Nej, och sen tyckte hon att det var så härligt. Och jag varit så entusiasmerad av det. Och sen insåg jag också väl det du säger, Mattias, att så här, det är nytt, det har inte gjorts innan.
Mm.
Och jag vet inte om jag hade liksom ställt upp på Let's Dance om jag hade varit, ska man säga, så här, stående kändis. För jag tänker att, men det är inte nytt. Det är klart det är jättekul och roligt, men jag vill göra något nytt liksom.
Mm.
Jag vill ju byta gränser i det. Jag tycker det är kul mycket, de äventyr jag gör och sånt. Och så här, testa nya saker och sådär. Och sen fick jag frågan nu och sen tänkte jag, jag måste prova. Och sen började man researcha så här, hur gör man när man dansar i rullstol och så. Mm.
För du är inte rullstolsdansare. Det är inte som om, det är inte så troligt för ett år sedan att du skulle mässa mig och säga, fan, kväll ska jag ut och dansa, ska du hänga på?
Det ska vi gå på tangoklubb?
Ja.
Nej, men verkligen inte. Alltså jag,
för det är en dans, ett ganska nytt område.
Ja, jag har dansat typ klockan 1:30 på natten med en promille i kroppen på någon klubb någonstans. Det har jag tyckt varit kul om man dansar liksom, när man är ute. Men jag har aldrig dansat på riktigt.
Mm.
Och bara första veckorna när jag och Jasmin fick börja köra igång min danspartner då, och bara lära sig alla så här, ska man säga, grundstegen då, eller grundrullen om man ska hälla med rullstolen. Det är ju så himla mycket att lära sig.
Mm.
Det
är annorlunda än att göra andra grejer. Alltså det du har gjort tidigare, det här är liksom...
Ja, verkligen. Alltså alla mina äventyr och sånt är ju typ, okej, nu ska vi ta oss från punkt A till punkt B. Mm. Och sen kanske tillbaka till punkt A om man är på ett berg så.
Mm.
Och det spelar ingen roll hur det utförs, bara man liksom tar sig sträckan. Så jag har ju aldrig gjort någonting snyggt i hela mitt liv.
Mm.
Nu ska ju allt göras från punkt A till punkt B i koreografin, och sen ska varenda liten detalj vara snygg. Det är någon liten arm som ska ut rätt, och jag har så jättestora händer också, så då får man inte så spreta på fingrarna, för då ser det jättefult ut. Då måste man ihop med fingrarna, ska man ut med liksom något litet jag försöker visa här för er.
Du har stora händer. Absolut.
Och då är extra viktigt att göra det snyggt, och domarna tittar ju så mycket på min överkropp då, för jag har inget fotarbete. Så att, jättemycket sånt att tänka på.
Men hur ser en vanlig vecka ut, liksom en Let's Dance-vecka ut för dig? Hur mycket, för man hör ju folk som får sluta därför att kroppen går sönder för att det är så jävla hårt. Så att har jag ju ändå liksom läst mig till att man fattar att det är ingen dans på rosor.
Nej, vad roligt.
Det
känns som att alla har typ haft skador som är med.
Mm.
Alltså jag har en axelskada just nu som jag drog på mig förra veckan, för då hade jag 2 så här jättetuffa lyft som vi gjorde i modern dans. Men så det är väldigt fysiskt jobbigt, och timmässigt tror jag att jag lägger kanske mellan 40 och 50 timmar i veckan.
Ja.
Så det är som ett riktigt heltidsjobb det här. Och det som det är då, att så här, på lördagen om man går vidare så får man sin dans och musik på lördag kväll mejla till sig efter man har gått vidare.
Mm.
Och sen på söndagen så brukar vi köra igång med kanske 2 på eftermiddagen.
Men det var musik och dans, alltså man får namnet på dansen och man får låten, eller får du en video på hur det borde se ut, eller liksom så här, hur
Nej.
Mycket får du?
Så här, det man får är att du får låten i den tappningen som du ska dansa den till, och då har de gjort en dansversion av låten.
Mm.
Så första programmet hade vi Ed Sheeran Shivers, och då får man liksom en variant på den låten som att den är som vi ska
en
dansa.
En cover som en
dansvänlig. Och sen, då hade vi cha-cha liksom. Så du får veta, cha-cha, Ed Sheeran Shivers, punkt.
Och du ska se Mattias dansa cha-cha, han är så grymt.
Ja, det är jag bra på.
Kan vi få en liten show? Det är allt du får. Och sen vet ju då liksom proffsdansarna, som Jasmin i mitt fall som jag dansar med, vad innebär cha-cha, hur ska det se ut?
Mm.
Men för oss är det ju också så här, okej, hur
omtolkar
hur gör
vi
det här med rullstolen?
För hon är inte någon erfarenhet att göra liksom rullstolskoreografi eller sådana saker.
Aldrig.
Har inte du som är en sån proffskille på allt, har inte du tagit in någon sån här rullstols koreograf från New York som
gick runt där. Nej, som tur var finns ju YouTube.
Ja.
Så att
ja,
vi har hittat andra som gör rullstolsdans. Men dock är utmaningen lite så här, Let's Dance är ju inte vanlig tidsdans. Tidsdans är ju så här, men det är ju vals och jive och quickstep och allt vad det är. Så här, vanliga danser. I de danserna är det ju ingen show, utan det är bara de här vissa stegen som man gör. Däremot i Let's Dance så är det typ hälften show. Det är så här lyft och det är grejer och det är liksom spex i kombination med tidsdans. Och rullstolsdans, typ ja, men så här, quickstep rullstolsdans här, det går att hitta jättemycket med på YouTube. Däremot den här showdelen finns det inte så särskilt mycket. Det finns några få som kör den delen. Så att det är svårt att hitta liksom så mycket inspiration också.
Men fördelen är ändå sedan att det inte är så många som har en färdig hur det ska se ut. Så det är ingen kan säga att du gör fel heller. Utan man kan säga att domarna, jag gillar eller gillar inte.
Ja, men så här, domarna vet ju hur man ska bedöma rullstolsdansen. Det finns ju en regelbok till det, precis som det finns en regelbok som man bedömer vanlig dans. Så den delen vet man, de ska bedöma den här liksom klassiska delen. Och sen den här showdelen handlar ju mycket om att den bara ska se cool och snygg ut. Typ det här lyftet eller vad det nu är. Och att det ska passa in med typ en jive då till exempel.
Jo, men och sen har du ju verkligen, jag menar, övrig som du säger, med armar och kroppen. Alltså, det ska ju vara snyggt som du säger. Det måste ju vara lika... På det sättet är det ju samma sak, även om inte du går på dina egna ben eller vad du ska kalla det.
Nej, för, precis. Det gäller att snurra snyggt med rullstolen och få ut armar och grejer. Ja. Och,
Har du noterat att du har några fördelar? Är det någonting där du känner att så här, fan, här har jag lite plus jämfört med de andra?
Alltså, det är ju en fördel att slippa fotarbete. Det är klart det.
Okay.
Och sen är det också en nackdel att jag kan inte justera på sånt. Kommer jag lite fel en sväng så kan någon annan liksom ta ut stegen olika stort. Alltså, jag kan inte gå i sidled med rullstolen. För då är jag låst där, då får vi anpassa alltså, så det är ju för- och nackdelar med allting såklart liksom.
Men har du gjort, jag tänker så här, du som med allt det du har gjort, det, du har en sån meritlista så jag vet inte riktigt var man skulle börja, men faktum är ju så här, är du bra på tekniskt, för jag menar att ta sig till Kebnekaise kräver ju ett pannben och någonting annat, men har du tränat på att göra snygga så här, piruetter? Om man tänker, om man är en BMX-cyklare så kan man hoppa på framhjulet, bakhjulet. Jag har kört väldigt mycket motorcykel och då kunde man ju liksom vara tekniskt begåvad. Förstår du vad jag menar? Alltså att,
har du
tränat på sånt också? Så att du har...
Men jag är ju tekniskt duktig i rullstolen. Jag är väldigt duktig på att köra rullstol, vilket är en fördel. Men sen har jag aldrig tränat på så här, men göra det snyggt. Alltså, jag kan göra en snurr snabbt. Hur gör man en snurr både snabbt och snyggt? Och det är mycket sånt. Och sen har jag också en fördel att säga, jag är väldigt vältränad över kroppen. Men som, alltså, är man med i Let's Dance och är lite mindre vältränad så att säga, då är ju tufft det också. Och sen kanske inte jag riktigt har den liksom, vet du, känslan i rörelsen än som man vill ha. En dansare ska ju egentligen inte ha för mycket muskler, för har du mycket muskler då blir det lite stel. Kan du inte få till de här riktigt snygga linjerna och sånt.
Men det är ju några riktigt muskletyper som har gått hyggligt bra för i Let's Dance genom åren också.
Absolut. Ja, Magnus Samuelsson gick väl och vann, tror jag.
Ja, han vann väl. Han var ju hyfsat stor då.
Ja, det får man ju säga. Där fanns det några kilo muskler att gå på. Men du, om vi ska sätta detta i relation till andra saker du har gjort, skulle man kunna få säga, var ligger den här? Är den på topp 5-listan? Nu är inte målen, men över de jobbigaste eller tuffaste utmaningarna du har tagit an? Eller kan vi få... Vad är topp 3 tuffaste utmaningarna du har gjort i ditt liv? För du jagar ju nya såna här utmaningar.
Ja, men
om
vi bortser från Let's Dance då. Topp 3 annars är väl skida till Sydpolen, simma över Ålands hav och ska vi ta Kilimanjaro kanske? Möjligtvis Elbrus i Ryssland, vi fick vända. Nej, Kilimanjaro tror jag faktiskt.
Ja, det är så fascinerande.
Och det här var samma vecka? Nej, jag
skojar. Nej, en månad.
Och
Let's Dance är ju tufft, mycket för att det inte är någon vila alls. Jag tror att de senaste 11...
Det är det väl inte när man simmar över Ålands hav heller, så jävla mycket vila.
Nej, det är det inte. Men så här, alltså de senaste 11 veckorna har inte jag haft en dag vila. Eller en ledig dag. För att antingen så har jag varit iväg på andra jobb och missat några dansträningar så. Eller så har det varit liksom dansträning varje dag. Och det är skönt, alltså, jag tror vi alla behöver det ibland, någon dag eller två där man inte gör någonting eller bara kan fokusera hjärnan på något annat liksom. Så det är tufft. Jag har känt det bara speciellt sista 10 dagarna har jag varit, det har varit.
Och sen men tänker jag så kommer inte dansa media... på slutfesten, utan då är du färdig dansad.
Nej, det är då man toppar. Dagen efter slutfesten, det är då man får vila. Okay. Nej, men jag tänker, du måste ju varit väldigt mycket media, för det är inte bara jag som tycker det här är fascinerande, utan det har man ju också sett. Du har ju varit väldigt mycket media och så här. Är det kul eller blir det lite för mycket? Eller är det liksom...
Det som har varit med Let's Dance, som jag inte riktigt förstod att det skulle bli, som är helt fantastiskt, är ju alltså vilket genomslag det har varit, lite som du var inne på i början, Mattias, det här att ja, men det är nytt, det är annorlunda och det inspirerar väldigt många. Mm. Jag har fått så många meddelanden från bland annat föräldrar som skriver att ja, min dotter sitter i rullstol, nu går hon till skolan på måndagen och är jättestolt för att du dansar Let's Dance.
Fasen, vad fint.
Och det är så fint. Jag blir så jäkla nöjd. Alltså, det här är gått från att jag gör det här för min egen del, för att ja, men det är lite kul synlighet, jag kanske kan sälja några föreläsningar efter det här, typ. Till att jag gör det här för en större syfte. Vilket känns så viktigt och så fint. Och därför måste jag hänga i, därför måste jag liksom ha energi i det här och orka dansträningen och kunna göra det som en bättre och bättre varje vecka.
Ja, men verkligen, och just i att man är föreläsare som du är och kunna få det här genomslaget och visa, men även om det kan bli väldigt intensivt då, kan jag tänka mig.
Ja, det är jätteintensivt, speciellt när jag har liksom ett heltidsjobb på sidan om då också. Jag kör ju mina föreläsningar och hela den biten och lite ledarskapsutbildningar och sånt, och hinna med allt det också.
Plus att vi har fått äran att du är här. Det är ju att vi är jävligt stolta över.
Ja, jag är så glad att vara här. Jätteroligt.
Härligt.
Men vad... Jag upplever dig som en person som är väldigt driven av att göra skillnad, att sprida ett budskap, att alltså jobba med den typen av saker. Hur funkar det i din vardag? Vi ska komma in på att du har samlat in hyggligt mycket pengar åt organisationer och sådana saker. Hur har den resan varit för dig? För det är ju inget karriärbeslut du gjorde att du vill bli rullstolsburen, utan det är ju inte som att det följer med rullstolen följer någon skyldighet att man ska bli någon typ av ambassadör för en fråga. Är du med? Jag menar, ibland kan man säga att bara för att man har någonting eller gör någonting så har man en skyldighet att man på något sätt ska vara representant för en rörelse. Liksom. Hur har det varit för dig, liksom, den processen? Men,
om man backar bandet lite då och ger lite bakgrundshistoria till det. Så att jag sitter i rullstol på grund av att jag hade cancer i bäckenet som liten. Det upptäcktes när jag var 7, jag hade ont i rumpan att sitta. Någon månad senare kunde man konstatera att det var cancertumör, satt i bäckenet. Gick igenom ett år med cellgift och strålning. Jävligt tufft, såklart. Och till slut så inser väl läkarna att det här funkar inte, vi måste operera. Jag opereras när jag är 9. Och i samband med operationen skär man nerven som går till mina ben. Så det är därför jag sitter i rullstol. Och sen på senare år när jag höll på
Det lät så jävla obehagligt och dramatiskt. Du säger att man gör man det, var man tvungen att göra det, så att säga?
Alltså, ja, alltså,
är det någonting som, när man tar en sån operation, då är
då
beslutet
får man leva
fattat att då kommer vi att klippa benen, så att säga.
Ja, man visste ju konsekvenserna av operationen. Man visste hur cancern satt. Man visste att man var tvungen att göra operationen, annars skulle jag dö. Så att det fanns inget val. Och ja, man visste att så här, jag har lite funktion i benen, jag kan röra mig en del. Men jag är lite lyxhandikappad så.
Ja, det skulle de veta på Let's Dance. Det hade de inte låtit komma undan med att inget fotarbete.
Nej, men vi jobbar ju... Vi har ju också haft en gäst i podden som heter Jasmine Nilsson, som jag också jobbar lite grann med, som dök när hon var liten. Eller var hon 12-13 år. Och bröt ju... Och hon har ju precis ingenting.
Det är ju väldigt skillnad på sitta rullstol. Som jag känner Jasmine. Hon, vad heter det? Är ju förlamad ganska högt upp. Har ju liksom nedsatt funktion i armar och sånt. Och om jag jämför henne med mig så är jag verkligen lyxhandikappad. Alltså, kommer det liksom 3 trappsteg och jag behöver liksom ta mig upp för dem, då kan jag ställa mig upp, jag kan slänga upp rullstolen, jag kan stötta på den och ta mig upp på trappan. Alltså, det funkar, men för henne så här, hon behöver typ bäras upp där. Alltså, det är en väldig skillnad för mig att kunna ha lite funktion i benen.
Men ändå då, jag måste ändå säga, jag med risk för att låta som någon slags kvällstidningsjournalist här, men minns du hur det var, alltså just det här beslutet, att så här, från att man är 9 år så är man ju extremt rörlig, eller 8 då, busig, springer, far, alltså hur var det? Alltså, kommer du ihåg? Liksom?
Alltså, så här, läkarna sa inte liksom att du kommer hamna i rullstol. De sa att du kommer kunna gå, fast mycket sämre. Och jag tror att jag levde så mycket på det hoppet att jag kommer kunna gå. För efter operationen så gick jag också med rollator, för jag fick inte sitta på 1 år efter operationen. Så då kunde jag ändå inte sitta i rullstol. Och det där gav mig så mycket hopp på något sätt att inte sitta i rullstol. För just ordet rullstol för mig var så otroligt. Så sitter man i rullstol och man är handikappad, då är livet över. Det är kört då. Men jag kunde ju gå, så gick med den rullatorn och var väldigt så här glad och stolt över det. Och sen var jag på ett så här rehabläger på Gran Canaria när jag fick börja sitta. Och det var en ledare där som såg att men, han skulle ha ett mycket bättre liv i rullstol. Så den här ledaren Pia hette hon, liksom, i princip tvingade mig att prova hennes rullstol. Och jag var ju otroligt skeptisk, jag vägrade från början. Men till slut liksom fick hon ner mig i den där stolen. Och jag kommer ihåg att liksom ta några tag med den och känner så här, wow. Det är klart att jag ska ha rullstol. Det här är ju mycket, mycket bättre. Men samtidigt var det så en otrolig rädsla. För jag tänkte att sitter man i rullstol, men då är man handikappad och man är deprimerad. Livet är kört. Istället är den här stolen liksom det bästa som har hänt mig. Typ.
Mm. Det är fascinerande.
Men därifrån till att bli en sån kraft i Sverige får man ju ändå säga att du är. Du är en inspiratör och samlat in en massa pengar och gör saker. Och det är ju inte baserat på rullstolen. Det är ju du. Det är ju liksom det du lär ut och har gått igenom och fortsätter att göra handlar ju mer om pannbenet än vad det handlar om vaderna liksom.
Ja, men så är det ju. Och hela den insamlingsbiten började mycket med att jag var med och cyklade med team Rynkeby från Sverige ner till Paris. De har blivit väldigt, väldigt stora. Jag vet inte om ni känner till dem. Men det är så här gulklädda cyklister som cyklar från Sverige ner till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden. Så jag var med där 2013 och cyklade. Tyckte det var fantastiskt och då fick vi in mycket pengar till Barncancerfonden genom att man säljer sponsorplatser på tröjorna till företag och alla pengarna går då direkt till Barncancerfonden. Inga pengar går liksom till cyklisterna som är med. Så var jag med det där, tyckte det var kul och vi fick in ganska mycket pengar och sådär. Och där liksom, det här var väl 2013 på hösten, så började jag inse att så här, min story är väldigt så här, men sociala medievänlig på något sätt. Sociala medier handlar mycket om att beröra, liksom, få folk att känna någonting och på så sätt kan man få liksom inlägg som blir mer virala eller mer spridda. Alltså. Och då skrev jag ett inlägg där på hösten med hjälp av en kompis. För han hade gjort ett liksom liknande. Han bara, men du skulle nog kunna göra det här. Skrev det inlägget och sen la en länk till Barncancerfonden. Så det inlägget genererade så här 70 000 spänn eller någonting till den här insamlingen till Barncancerfonden.
Wow.
För det liksom fick så bra spridning. Men här finns det någonting. Nu vet man som företagare och entreprenör. Bara liksom man gör någonting och så bara, ah, här reagerade marknaden mycket mer än vad vi trodde.
Just det.
Här finns det någonting. Här fortsätter vi liksom jobba, här gräver vi lite till. Och det startade liksom mina insamlingar någonstans. Och sen körde jag Vasaloppet där i mars året efter. Och liksom gjorde mycket sociala medier runt det. Jag tror Vasaloppet genererade över 100 000 till Barncancerfonden.
Och då sålde du också sponsorplatser eller folk
Nej,
bara fixar?
Nej, det var bara genom Facebook.
Med.
Ja. Mm. Vilket år var det här då? Alltså, hur gammal
2014.
Är du? Hur gammal är du för det första?
Jag är 34 just nu.
Ja. Och det här var, vad sa du, 2014? Var det
ja,
var du liksom,
8 år sedan då. Så.
Men var det senare som du började med de här?
Var det extremsporten
innan? Du är tekniskt skitduktig. Har du varit så här tränad hela tiden? Alltså har du drivits av de här utmaningarna? Men du sa att du var 9 och sen så var Pia snäll och sa sätt dig i en rullstol. Vilka år om du tänker, när började du liksom...
När började du simma över
havet? Har du alltid varit så här, alltså har du alltid varit extrem även fast inte vi andra har fått veta det?
Nej, men så här, min väg tillbaka till livet från att jag hamnade i rullstol blev väldigt mycket idrott. Alltså jag såg Paralympics på tv och tänkte fy fan, så kan vara coolt. Jag vill också idrotta i rullstol. För innan hade vi så här, spelat fotboll och innebandy som alla ungar sådär. Och sen började jag testa alla sporter och jag testade friidrott och det var hockey och det var allt vad det nu var. Men just friidrott och kälkhockey fastnade jag verkligen för. Så de idrotterna som blev min stora grej i många, många år framöver. Så där tränade jag väldigt, väldigt mycket.
Okay.
Och var med på Paralympics. Men det gick bra liksom. Jag var aldrig så här världsbäst på någonting, men det gick bra så.
Så intresset för träning
och det är ju extremt i sig själv. Alltså, man är ju en extrem person om man tar sig till Paralympics redan där.
Ja, verkligen.
Men när går man därifrån till de här sjuka grejerna som säger, men jag ska köra Kilimanjaro eller jag ska, du vet, skida till en pool. Du vet, sådana saker som
men var det i takt med det här
inte
då, som
för
du var inne på?
Smålen,
ja, men då tänker jag på det här som du var inne på med barn, när du fick det här det virala inlägget då, var det där som tände dig att fan, jag kan göra ännu mer?
Nej, verkligen inte. Det som hände var att jag skadade min högra höft. Eller den så här långsamt gick ur led och gjorde väldigt, väldigt ont. Så jag blev tvungen att operera den och få en höftledsprotes instoppad. Jag gjorde det, missade Paralympics i London som var mitt stora mål i friidrotten och blev egentligen tvungen att lägga av med friidrotten på grund av det. För i tävlingsrullstol som jag höll på med, jag körde medellång distans, då var man tvungen att ligga med bröstet fram på låren. Jag kom inte fram längre, det stoppade höften, det går inte. Och just det där var ett väldigt tomrum, så jag tänker, vad gör jag nu? Vad gör jag med mitt liv? Och då fikade jag med min kompis Johan, som är så här tokig äventyrare, och slutade med att han utmanade mig att gå upp på Kebnekaise. Jag sa nej, det går inte, jag sitter i rullstol, det kommer inte funka. Han gav sig inte, och ja, 3-4 månader senare så satt jag längst upp på Kebnekaise.
Mm.
Och det som var så spännande då var det, så var det superjobbigt och förfärligt och supertufft, men också helt underbart och vackert och läckert på samma gång. Och sen så kom vi hem därifrån, och det slutade med att en kompis ringde och så här tipsade media. Så jag var överallt i media i 2 dags tid efter Kebnekaise. Jag satt i morgonsoffan på SVT och TV4 samma morgon liksom. Helt sjukt. Och då någonstans började jag också tänka så här, men det finns någonting här. Jag tyckte det var jättekul att göra. Jag har fått media, kanske man kan få lite sponsorer. Det här kanske kan vara min nya friidrott. Det här kanske jag kan leva på liksom.
Mm.
Och sen började jag alla intervjuer och säga att så här, jag föreläser.
Mm.
För jag hade föreläst lite innan dess, inte jättemycket, men så här, jag föreläser. Och det går vi massa föreläsningsuppdrag i sin tur. Så att, ja, sen dess har det typ snurrat på.
Sen har du fullt upp som egenföretagare då. Du kör föreläsningar och du,
ja, precis.
Ja, och har du sponsorer också för särskilda event eller har du?
Ja, mycket? Precis. Jag jobbar mycket med Ford och Bauhaus som stora partners.
Mm.
Det är väldigt kul.
Mm.
Vad kul.
Mm. Oh, nice.
Och då måste ju också rent, om vi ska prata ekonomiskt, så måste det här verkligen vara en uppsida då, som du säger, med Let's Dance. Vi blir ännu mer folk uppmärksamma dig, du får ännu mer förfrågningar i bästa fall och så.
Ja, precis.
Kan göra ännu mer utmaningar.
Ja, men precis. Man får ju mer följare på det och man blir mer känd på något sätt, vilket kommer ge föreläsningar, tänker jag, i längden, och liksom är lite nya sponsorer för nya utmaningar och också liksom. Alltså, någonstans, det viktigaste med Let's Dance är det vi pratade om innan. Hela den här biten att så här, det ger så mycket för så många med funktionsnedsättning.
Mm.
15% av världens befolkning har en funktionsnedsättning, 1,2 miljarder människor.
Mm.
Hur många med synlig funktionsnedsättning syns i tv?
Mm.
Det är fruktansvärt. Och det där har jag ju pratat, det pratar vi ju mycket med Jasmin om också. Just det här, varför är det så för? Varför är det inte någon som sitter i rullstol som läser upp vädret för?
Mm.
Alltså, det kan man fråga sig. Jag tänker SVT, jag vet inte om man ska kvotera in, men det är väl nästan lite SVTs, vad ska man säga, uppdrag att visa alla samhällsgrupper även i tv.
Mm.
Ja, mm. Nej, och det där var ju som sagt, vi hade ju då som sagt återigen, vi pratade om Jasmin, men vi kan gå tillbaka och lyssna om vi vill på. Mm. Jag söker bara Jasmin på vår hemsida.
Mm.
Men för mig var det någon slags väckarklocka då också. Så här, ja visst ja, man har liksom inte riktigt. Som icke-funktionsnedsatt så är det så jävla lätt att inte tänka på det bara. Så här. Och varför inte då? Det finns ju så många roller inom media framförallt, eller inom hela samhället såklart. Men just det här kan man tycka att på mediasidan så ingenting. Alltså man ser ju knappt någon. Det är så att, och det är helt bedrövligt att tittar vi på tv så skulle vi haja till. Och liksom jag också reagerar när jag hör och tycker ju att det är jävligt positivt. Men det är också märkligt att man ska reagera.
Att det ens kan vara en grej.
Ja, men om vi hade sett någon som rullar fram och pekar på vädret. Mm. Då hade man ju liksom, oj, jädrar.
Mm. Ja, men förhoppningsvis i framtiden så kommer man inte göra det.
Nej, det är det jag menar. Och det är väl det som är också ett jädra fint steg. Att du tar det här. Och just med dans, det är ju också så skithäftigt. Alltså.
Ja, men det känns ju extremt.
Ja, men,
då snackar vi inte om att peka på vädret längre.
Men otroligt viktigt. Jag tror också att du kan ju då vara en extrem förebild för dem, dels som för mediebolagen att faktiskt göra saker, eller samhället i stort om man ska hårdra det, och inte minst för den här, det ändå finaste, det är ju ändå du berättar med inspiration för de barn kanske som sitter i rullstol.
Känns
tycker det är jobbigt, det kanske är ännu viktigare, men på tal om det här, kan det vara rent ekonomiskt då, vi är ju dock en ekonomipodd liksom, men då tänker jag så här, råkar du ut för det här att mycket välgörenhets grejer, så här, ja men så här, har du lust att ställa upp för den här, då kan du ställa upp hit, att folk inte förstår att du måste betala en hyra som
ja,
andra.
Men så är det ju, och då alltså, kommer det folk som vill ha liksom så här gratis pro bono och grejer, det är klart jag gör det ibland, däremot så brukar jag ofta då säga att nej, men mitt så här, heter det, pro bono-arbete, mitt välgörenhetsarbete gör jag för Barncancerfonden genom att samla in pengar på olika event, så att vill ni ha mig som föreläsare så får ni betala liksom.
Mm.
Och det brukar ju folk vara fine med. För folk liksom vet ju att jag har gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket där.
Mm.
Och inget utav det liksom får ju betalt för på något sätt. Utan det är ju rent så här, rent välgörenhetsarbete.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Mm. Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Mm. Men det är ju, han byggde ju upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och ja, kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här ja, Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Men jag är orolig för dig, Aron, för jag tänker så här, nu gör detta, vad ska du göra sen då? För att du måste, du vet man ju, du är ju en adrenalin-junkie liksom. Vad har du för projekt i pipen? När man har simmat alla hav och klättrat upp för alla berg och liksom krypit i lera och till och med dansat i tv. Vad ska du
till och med, är det värsta du kan tänka?
Nej, men alltså men det var ju bara det var ju något helt annat i alla fall. Ja, det var ju liksom ändå lyckas hitta ett område. Nej, det ska man vara glad för att vi kan slippa.
Ja,
men förstår du vad jag menar? Finns det en bruttolista med projekt som du säger, ja, någon gång men inte än liksom. Finns Arons liksom.
Det är ju klart man hade liksom tänkt på typ så här Everest till exempel. Som en jättehäftig grej så här, skulle det vara värt att göra, skulle man vilja ta sig upp där. Ja, jag skulle jättegärna göra det, men jag vet inte om det är värt risken. Mm. Just för jag vill gärna leva ett långt och friskt liv så med alla tår och fingrar i behåll.
Mm.
Men sen, så i början av mina äventyr så gjorde jag nog mycket äventyren mer så för att bevisa för mig själv och kanske till viss del andra också att det går det här, det går att göra.
Mm.
Nu gör jag nog mer äventyr mest för min egen njutning.
Mm.
Och till exempel hoppar jag mycket fallskärm och flyger mycket skärmflygning just nu. Och det gör jag liksom bara för att jag själv tycker att det är underbart.
Ja, det där är långt borta från att du och jag skulle tycka det var underbart att kastas ur ett fungerande flygplan.
Ja, fast jag har ju varit där. Jag blir räddare och räddare med åren och det kan skrämma mig lite att jag...
Du är så rädd så till och med börjar skrämma dig att du blir rädd.
Ja, nej men jag blir mer och mer bekväm. Jag blir mer och mer harig. Jag vågar inte åka allt på Gröna Lund längre. Jag pratade om det tidigare, men just med barnen så var jag så här att jag tyckte det var viktigt, nu är mina barn runt 20, men när de kom och så var det viktigt att inte fega ur, liksom, att man måste göra saker, och, ja men du fattar, på en vettig nivå, inte i att klättra upp på Kebnekaise kanske, men
Kebnekaise är väldigt säkert.
Ja, det är i och för sig det kanske det, men ändå. Ja, men det var viktigt att tälta, det var viktigt att våga åka saker och att inte vara rädd.
Gå för och visa att världen är till för dem. Liksom.
Men ju mindre jag, ju mer jag har liksom kunnat slippa det här för att de vågar ändå, ju mer bekväm och ju mer rädd har jag blivit. Mm. Och jag är ju så höjd nu så att jag kan knappt gå ut på en balkong som är över 3 våningar utan att jag nästan får svindel. Och det är pinsamt. Jag hade faktiskt Guinness rekord i bakhjulet. Jag åkte motorcykel på bakhjulet i 256 km/h en gång i tiden. Så att jag har ju verkligen inte varit någon harig typ.
Och det var rekordet
256.
I
256.
Och det var den fortaste bakhjulkörningen någonsin.
Nu åker ju folk 400.
Typ. Ja, det ber jag mig inte om. Men mitt poäng, det var det som var rekordet. Att det ingen har kört så fort.
Men det är ju galet. Det skulle jag aldrig våga.
Nej.
Men kände du trygg när du gjorde det? Kände du att jag
har
kontroll?
Det är ungefär som du åker på bakhjulen på din rullstol.
Alltså, lugn och fin. Konsekvenserna om jag ramlar är inte så höga. Konsekvenserna om du ramlar är 256 km till.
Ja, ja, men det är sant. Men samtidigt så skulle det inte hända. Det låter för mycket för värre än vad det är. Liksom, det är inte så farligt. Men, nej, men det jag menar
Formel 1 kanske.
Nu skulle jag inte göra det. Mm. Ja, men alltså, nu skulle jag inte göra det. Då menar jag, för dig, kan du... Det känns ju som att gör man saker och utmanar sig så är det nästan så här, jag kan göra något ännu tuffare, jag kan göra något ännu hårdare. Mm. Men känner du också så för att du... Nu sa du ju också precis det, att du gör faktiskt de här grejerna för din egen njutning nu. Inte för att du behöver kanske bevisa något längre. Eller du måste inte, du har redan inspirerat, du har redan gjort så mycket som är nästan omöjligt. Men kan du också börja känna lite bekväm med 35 år? kan du liksom säga, nej men jag kanske inte ska göra Everest, det kanske är lite farligt.
Nej men jag känner mig nog kanske bekväm. Så.
Ja, lite.
Ja, absolut. Och nu känner jag att så här... Jag kanske skulle vilja göra äventyr mer men och ta med andra på det.
Mm.
Och någonstans visa dem att säga hej, du klarar så mycket mer än vad du tror. Och gå in i någon sorts kanske mer mentorroll.
Just det.
Det tror jag hade varit jätteroligt. Och sen
anordna turer till Machu Picchu.
Ja, men lite så liksom. Mm. Och sen skulle jag, alltså, jag har ju sådana drömmar om att kanske gå upp på Matterhorn och lite sånt där. Och det hade varit jättekul.
Vad jävla var det var berg hela tiden.
Ja, men de är ju läckra de här bergen. Men, och sen är fallskärmshoppning väldigt kul. Alltså, det finns ju så mycket som är roligt.
Mm.
Men kanske lägga saker mer på en så här icke lika dödsfraktande nivå.
Så,
för att jag gillar mitt liv.
Men du kommer ju få så mycket, alltså. Du kommer ju få så mycket förslag nu. Nu kommer du få, du har säkert redan fått från The Island TV-programmet. Du kommer att få.
Jag har inte fått det.
Har du inte fått den? Nej, okej, men den kommer. Jag jobbar som medieagent och har ett annat, så jag
du vet
vill
hur
ha dem så
tåget
så
går.
Vad gör en medieagent?
Nej, men jag jobbar så, men du tänker en fotbollsagent fast jag gör det för programledare eller alltså medieprofiler. Allt från lite YouTubers till föreläsningar till...
Mycket enkelt kan man säga då om man ska vara aktuell. När Anders Bagge sjunger Melodifestivalen, då är det Mattias som har fixat det.
Aha.
Det, kan man, det var väl på,
ja, precis.
Det var
ja.
Väl ungefär.
Ja, men, så om jag vill vara med i Melodifestivalen.
Ja, då ringer då Mattias. Då vi först hitta en låt kanske. Men.
Jag kan ju inte sjunga direkt. Om vi
nej, men det
kan
inte vara, hindra
min kompis andra. Gustav säger att mitt största handikapp är min sångröst.
Ja, okej.
Okay. Mm, men du kanske, så. Det hade kunnat varit min idé att du skulle vara med i Let's Dance. Nu hade inte jag kommit på den briljanta idén, det ska jag ärligt erkänna. Men om jag hade varit riktigt vass på mitt jobb, då hade det kunnat varit min förtjänst. Så det är ungefär vad jag gör.
Du, den frågan, vi hade något avsnitt sen, frågade du någon deras stoltaste, det var kul att fråga dig, vad är din stoltaste sättning? Alltså i ditt jobb, om du skulle liksom ett ögonblick säga så här, fan det där var medieagenten Mattias i sitt esse. När du sitter där med whisky och kollar in i brasan, vad kommer du tänka tillbaka för?
Nej, men det roliga är varje gång man sätter en lyckad grej, alltså ett program för rätt person vid rätt tillfälle och plocka upp. Jag har varit med så länge nu så att man har ju sett när det går i olika popularitet, det går upp och ner. Nu behöver den här personen synas, nu ska den inte synas. Mm. För vissa skulle det kunna vara... faktiskt karriärsdödande nästan av att vara med i Let's Dance, medan för vissa så har det varit som jag lyckats fått in tillsammans med att en bra castare och att med kanalens goda vilja såklart.
Så Aron ska inte göra Robinson nu back to back på det, då.
Nej, men man måste nog välja sina liksom. Ja, men att det får inte vara för mycket Aron nu.
Var skulle du vilja se mig nästa gång då? Har du någon så här, där borde du vara med?
Ja, men jag skulle kunna tycka att någon form av äventyrsprogram där du också får. Jag tror att man skulle vilja se Någonting som är på riktigt. Det ska inte vara något, det får inte vara något fånigt, för du är ingen fånig person, du är på riktigt. Och många av de här utmanande programmen, jag tänker också att du skulle kunna segla över Atlanten, för jag tror att du har ett psyke som är jävligt starkt, för jag tror att utmaningar,
så det, liksom, formatet, ja.
Det behöver inte vara att du behöver bevisa någonting fysiskt. Jag tror också att du har ett psyke av stål också när man har gått igenom det du har gjort. Och jag tror inte att man är så gnällig om man har upplevt det du har upplevt och sådär. Jag tror det finns mycket att kunna fortsätta inspirera med den typen av grejer.
Men med program, så jag tänker mer att jag skulle vilja typ ha något eget program där man tar med folk på äventyr och utmanar dem lite.
Ja, perfekt.
Jag skulle tycka det var jätteroligt.
Det hade varit helt klockrent. Det kanske är det vi ska göra. Visa folk vad de klarar. Och damer där ute.
Men Mattias, du har andra kanaler du får tag. De kommer inte lyssna.
Nej, de är inte på den här kanalen.
Du får skicka ett mejl. Du har dem ju.
Nej, men har de på riktigt? Det skulle kunna vara en sån grej, till exempel.
Ja. Kul ju. Ja, det får man klara vidare på.
Det, absolut. Så att, ja, men det finns jättemycket. Men sen är det alltid som jag säger, det är roligt när man...
Men du sa inte nu din stoltaste...
Någon Nej, men det är väl just när man har hittat... Jag kan inte komma på något särskilt, men i nutid då så det har vi ju pratat om nyligen, och jag behöver inte tjata mer om det, men det var ju kanske Bagges medverkan i Melodifestivalen.
Det var ju hur stort som helst.
Mm. Ja, och att det varit så rätt där, för att han har alltid velat gå tillbaka till musiken. Jag började jobba med honom för bara ett par år sedan. Och det som var så häftigt är att han har haft scenskräck. Han har skrivit jättemycket låtar till massa människor. Alltså väldigt framgångsrika. Och han fick förfrågan av Celine Dion att sjunga en duett med honom när hon var i Sverige på Globen. Mm. Men han vågade inte. Mm. Och har hela tiden brottats med att han inte vågar gå upp på en scen. Mm. Och sen så gjorde han det ju lite halvvägs i att man gjorde Masked Singer. Han gjorde det i form av en sjöbjörn. Så att han syntes ju inte. Så då var det liksom ett steg. Mm. Men sen så var det verkligen att den här låten
Masked
inte
Singer
alls...
kanske är din nästa utmaning.
Jag undrar vad jag ska ha för dräkt då bara.
Både Masked och Singers blir problem.
En jättestor robot att handla.
Både, det är en jävla morgonutmaning.
Ja, verkligen. Ja, nej då, men att då kunna hitta att när man hör rätt låt som kom till mig som inte alls var meningen. Det var inte alls meningen att han skulle göra den här grejen. Och då, men att det var så perfekt i steget. Jag tycker också att det är viktigt. Jag tror att det är en ny dimension till att ha så här, vem är du att säga hur jag ska agera och sjunga och göra på en scen. Om man, så här, nu han, tycker jag att han har visat för adepterna också att man kan övervinna. Även om du är skitduktig att sjunga så kanske du inte vågar. De har ju sett mycket på Idol. Att det är jättemånga som inte riktigt har det där fullt ut, att de vågar ta för sig. Och det tycker jag är en ball grej, att han som plus 50 går upp och med scenskräck och levererar liksom. Så att det är ju i nutid
det senaste. Nu var ju frågan om dig och du.
Jo, men det var det sista momentet som jag menade. Det var det ändå min idé, så att säga.
Det var din idé.
Ja, och den är jag jättestolt över. Och det följer superbra ut liksom. Så att det är ju kul. Men vidare här då, så kan det vara nästa steg då? Ska vi hitta på något? Du måste ju ta tillvara på det här nu.
Men säg vad jag ska göra, så kör vi.
Ja, vad härligt.
Nej, men det är väl klart att man vill göra något kul och spinna vidare på det här. Och, alltså, jag vill ju någonstans, men jag vill levla upp det jag gör. Men större föreläsningar, liksom, mer sådana grejer och liksom kunna påverka mer människor i slutändan är ju någonstans här mitt mål att kunna fortsätta göra. Det känns som att jag är på väg mot något bra och fortsätta bygga på det, tänker jag.
Men har du bokat in någon turné nu? Något, det blir någon sån folkparksturné i sommar med föreläsnings, liksom att du säljer biljetter.
Nej, jag har
själv
inte gjort det, men jag funderar på om man skulle göra det. Föreläsningsturnéer, jag har kört en innan. De är kul, men det är väldigt mycket jobb. Mycket införsäljning och sälja biljetter och allt sånt tar ju mycket kraft liksom. Men nu kanske man liksom har någon liten våg att kunna rida på och så kunna använda den. Det hade ju varit jättekul att liksom kunna komma ut mer till allmänheten också, för annars är 99% av mina föreläsningar är ju så här företagsjobb eller skolor eller sånt där. Och då kan ju inte allmänheten komma, men jag får ofta förfrågningar från allmänheten, när har du nästa öppna föreläsning, kan man komma och kolla. Så att det hade varit jättekul att göra det, såklart.
Men har du blivit bra på nu då just att ta betalt då, med tanke på att, som vi sa, att det kan vara många som tycker att du ska göra saker pro bono och det ska vara, har du liksom landat i att kunna sätta ner foten och förstå vad du sitter på för kunskaper och erfarenheter?
Ja, men det tycker jag väl ändå. Så jag ligger väl där folk ligger i den här branschen, tänker jag, prismässigt. Så att, ja, Jag tror att jag har en kille som säljer mig, så att jag säljer mig inte själv. Nej, vilket är perfekt. Ganska skönt också.
Ja, jättebra.
Slippa vara den som sitter och säger. Jag tycker alltid ganska pinsamt att säga vad man kostar. För ja. Att jag säger, jag kan komma för 2000 och prata. Ja, men man, jag är så inkörd liksom hur det var från början när man började och var jättedålig på att ta betalt. Mm. Så att det är så skönt att ha någon nu som gör det åt en.
Superbra. Men du, jag måste ju bara ändå slutligen fråga. Det gemensamma som man alltid hör lite grann med Let's Dance där, det går ju mycket romansrykten. Det är ju någonting som du säkert, när du ringde till Kristin och när du ringde till alla, så lovar jag att alla har nämnt någonting om att det kan spridas lite rykten. Och man är väldigt nära varandra på ett sätt som man kanske inte var.
Inte bara rykten, det har väl blivit en hel del par.
Jag skulle vara helt krassa, så har det legat så mycket i kulisserna.
Vad är din fråga nu, Mattias?
Frågan är om det har pågår det någon liten, jag måste ju fiska lite, pågår det en, märker du att det pågår några romanser bakom?
Ja, jag tror inte, men man vet inte. Vi har någon så här som vi spekulerar om kanske, men jag vet inte riktigt.
Men hur tycker du själv då, när man är ändå nära någon person? För man säger så här, ofta tror jag, eller är det väl så att de som är tävlingsdansare är vana att vara nära någon. Men jag har ju själv några klienter som har varit med som har tyckt det var jobbigt, därför att man blir så nära och man blir attraherad på ett sätt. Alltså det händer ju någonting när två människor är så nära varandra.
Dansar väl var en parningsritual av en anledning i många år liksom. Ja, men det har väl gått ut och dansat.
Precis. Men kan du förstå den känslan nu då? Jag menar,
det, är du lite betuttad i?
Ja, men du äter, sover och bajsar med din partner i princip. Ja, men det är som du sa, 40-50 timmar i veckan, herregud. Man lär ju känna varandra liksom.
Ja, men jag är ju verkligen det. Men så här, vi gör en dans nu då. Så här, jag och Jasmin, liksom våra läppar är så här 3 centimeter ifrån varandra. Det är klart, det är en märklig situation att inte liksom någonstans... Alltså, hade man varit i den situationen, men en annan som är liksom av det motsatta könet som man tycker är intressant, då hade man ju liksom gått längre, eller vad man ska säga.
Mm.
Och nu är det ju bara så här, samtidigt gör vi den här liksom grejen 20 gånger om dagen, så att det blir så avsexualiserat också. Det är någon konstig kombination där, och alla dansare är väldigt så obrydda med sina kroppar på något sätt. Det är ju mycket att så, men det är ett arbetsredskap för dem.
Mm.
Så. Men samtidigt är det ju den här, det blir ju en kemi också, och vi... Ja, det blir, du har rätt, det blir väldigt, väldigt märkligt. Men samtidigt är det väldigt härligt liksom att vara nära varandra. Och kroppskontakt tycker jag är väldigt fint. Man blir bra utav det skapar oxytocin och allt vad det är så här.
Kör du, Aron, vi har inga betänkligheter. Låt inte oss ta vägen.
Nej, men vad kul. Ja, men fortsatt lycka till nu då, vi håller tummarna.
Ja, vi kommer hålla tummarna.
Tusen tack.
Och fantastiskt, vi uppskattar enormt mycket att du tog dig tid. För som sagt, vi förstår att du har fullt upp just nu.
Ja, det är ett upptaget schema, men den här veckan gick det att få in, bara jättekul att få hänga med här.
Och är det så att du kör fast i någon dans, ring Mattias direkt, för han är din starkaste
man. Ringa Charlie, så får du hitta på något svar.
Har någon av er fått frågan att vara med?
Nej, inte jag i alla fall.
Jo, jag har fått frågan på den tiden när vi var aktuella, så att säga, när vi syntes i tv, då fick jag frågan ett par gånger. Och jag insåg att jag skulle få ta den där rollen som den där lite klumpiga farbrorn.
Liksom. Peppe.
Ja, lite så.
Ja, men varför tackar du nej?
Jag tror inte jag vågar. Jag tror det är enkla svar. Nej, men jag tror att
hade ju också en väldigt tydlig strategi då, som var att ska vi fortsätta kunna göra det vi gör liksom, eftersom vi hade en grej, så var det, hjälpte till väldigt mycket med den mediestrategin, så att då ska vi inte synas i andra sammanhang. Vi ska inte göra premiärmatter och vi ska inte vara med i liksom andra grejer tills det ordentligt satt våran auktoritet i att vi inte bara programledare, utan vi är liksom ekonomiexperterna i det här programmet.
Ja, men, och vilket vi också aldrig var. Vi var aldrig programledare, utan vi ville behålla och vara de ekonomiska typ seriösa rådgivare som vi faktiskt är. Och det roliga var att när vi var som störst, eller vad man nu ska kalla det för, det var samtidigt som Hollywoodfruar slog igenom Anna Anka. Och hon var ju omåttligt stor under den perioden. Och så vart vi erbjudna då, kanalen
knappt ens erbjudna, de var bara goda nyheter.
Ja, ni kommer få åka och hälsa på Anna Anka då skulle vi åka med Hasse Aro och Robert Aschberg, om det var René Nyberg. Ja, vi var
och så skulle vi spela in att Anna Ankas jul liksom.
Ja, just det, så skulle vi ha Anna Ankas jul.
Det var så Kalle Ankas jul, fast det skulle Anna Ankas jul.
Ja, och alla åkte ju dit utom vi.
Och vi var som nej tack, de bara, nej men vänta, ni förstår inte, ni får vara där en hel vecka. Vi spelar in en dag, ni är där en hel vecka. Ni får ta med familjerna, det är liksom, vi vill bara säga grattis. Och vi bara, ja, fast vi gör inte. Och det, för dem var det nästan som att det gick inte att förstå. Så här, vad är det, har vi gjort någonting ni sura på? Nej, men, alltså, hallå,
tror
vi...
ni att det hade skadat ett varumärke att vara med där?
Ja, för då skulle vi behöva stå där och göra någon lyxförlängning. Att vi på något sätt ska spela med. Och, ja, jag skulle ha svårt för... När man gör någonting som där... Det är så hög trovärdighet som Lyxfällan är ändå. Vi kommer hem till riktiga människor med deras riktiga liv och på riktigt pratar. Göra någonting som är mer sketchartat i samma verklighet. Då är man i tassmarken. Det var ett skillnad om jag hade haft en talkshow och sen åker och gör ett talkshow-avsnitt med henne. För då är det fortfarande jag som är jag. Men i en sån relation... Vi fick ju också sådär...
Ja, men samma
Fångarna på fortet och massa såna där grejer som vi inte... Det skulle ju varit skitkul att göra. Men det skulle det däremot varit kul att göra, men vi bara... passar inte på
det. Nej, men vårt andra liv, eller vårt riktiga... Det, i alla fall det jag gör, men även det du gör, så passar det ju inte heller. Att man, har någon, man vill inte riskera att bli någon clown, liksom.
Nej.
Och det kanske är mer just av den karaktären. Jag menar inte att det är fel att vara med i tv-underhållningsprogram, men... För oss, att Anna Anka var där gick gränsen liksom. Och inget ont om Anna Anka, men där.
Ja, men det där är också intressant, det så här medielandskapet. Jag tänker för min del, om jag skulle, man, dels så vill man ju som bli mer, kanske inte känd, men välkänd i alla fall.
Mm.
Känd låter så konstigt, tycker jag.
Mm.
Och så vill man ju också liksom bli det av rätt orsaker,
ja,
som ni säger också, liksom, för att någonstans här kunna bygga vidare på det man själv vill göra och inte bara bli så här plojkänd på något sätt, att man syns överallt och är med alla så här lekprogram och skämmer ut sig. Och det är en svår balansgång det där, att välja sina medieframträdanden.
För det är klart att man ska göra dem, och för dig, så, särskilt med din profession, så bygger det mycket på att du är en känd som gör att du får de här uppdragen och sådär. Så att jättebra, men det, jag tror att varje gång ställa sig frågan, vad är syftet? Och också titta på tidsaspekten, så det inte blir för mycket ihopkäggat.
Men som en Let's Dance, du som ändå är expert på det här, Mattias, skulle du kunna känna, kan det skada mig på något sätt att vara med?
Nej,
inte dig, inte alls.
Inte det minsta, tvärtom. Jag tror att det är briljant. Och jag, som jag sa, jag fick ju gåshud när jag hörde talas om det. Jag tycker att du gör någonting som, alltså du är så jävla modig som gör den här grejen.
Men jag tycker inte det är läskigt.
Nej, men ändå. Du är,
men om
Bagge
hade,
liksom...
om du hade fått frågan när de ringer och säger så här, du, ska vi ta Bagge i vår här?
Han har redan gjort det. Och jag tror inte,
det ser
det så mycket avtryck gjorde det.
Det gjorde inte, var tydligen inte.
Nej, det var före min tid. Nej, men, alltså, jag tror att man måste ha en... Det är inte om det är rätt eller fel att vara med i Let's Dance. För Let's Dance är ett fantastiskt, schysst underhållningsprogram.
Det är väl inget fel på det.
Det ska man komma ihåg, att det är ingen danstävling, utan det är faktiskt ett underhållningsprogram.
Mm.
Och man ska ha kul och man ska sprida, liksom, det ska ju vara ren underhållning. Liksom. Mm. Och häftigt att se prestationerna från de som utvecklas. Från. Jag älskar fenomenet och programmet Let's Dance. Men jag tror att man bara måste ha en helhetsbild som profil och som varumärke, oavsett vad du gör. Även om det handlar om media eller något annat. Att man har en strategi för hur mycket ska vi synas. Nu lägger vi upp en plan. Kan vi komma in där, så då, bra. Då behöver vi inte göra nästa program som går i höst. Då kanske vi ska vänta vara med i ett häftigt program som sen kommer till våren. Eller?
Jag har fått mycket frågor om att vara rolig. Det är en sån som jag får. Du som är så rolig, skulle inte du kunna komma till oss och göra stand-up eller vara med i någon typ av sån här humorshow eller sådana saker? Och det är exempel på sånt där jag har konstaterat att jag är ju jävligt kul i ett rum med tråkiga ekonomisnubbar, så är ju jag rolig. Men om du sätter mig på scen tillsammans med Måns Möller och liksom, då är jag ju så långt efter, så att jag har ingenting
på vin. Nej, men
jag har ingenting att vinna på.
Nej, men då man ska komma ihåg, humor är det svåraste som finns. Och också det tuffaste på något sätt. Så. Men,
säger man när man inte har skidat till Sydpolen? Eller?
Jo, men nu pratar vi helt annan typ av prestation. Nej, men för dig, alltså, det är ju fantastiskt att du är med. Och fantastiskt att du förtjänar den här uppmärksamheten också. Och jag tror mest rörd blir mig av det som du sa, att du kan inspirera många som sitter i rullstol. Alltså, så. Som känner sig, vad är det man säger, liksom, att man, jag tycker att man ska känna sig handikappad. Fan, det är väl inget konstigt.
Nej, man ska väl känna sig som vem som helst. Exakt. Man bara har lite andra förutsättningar i livet, tänker jag.
Ja, för alla vi har ju olika förutsättningar i livet, oavsett. Det behöver inte handla om att man sitter i en rullstol eller inte.
Du har ju kommit långt med ditt utseende, Mattias. Och liksom, så det finns ju
bara en sån sak.
Bara visa att man kan överbygga egentligen nästan vad som helst.
Nu
ska vi avsluta detta. Jag tror ändå vi kan vara överens om en sak. Det är att när Aron liksom har lagt alla äventyren på hyllan och tittar tillbaka på sitt liv,
då kanske är det här bortavsnittet han kommer komma ihåg som liksom toppen på hans Kebnekaise mediekarriär. Tänk att jag var med i ekonomi på riktigt en gång.
Ja, vi hade i alla fall en trevlig timme.
För oss var det fantastiskt.
Jättetrevligt, ja, det var. Tusen tack.
Och lycka till på dansgolvet.
Tack så mycket.
Tack.
Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är för dålig... fan vad att bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.